Jag minns att det var väldigt speciellt att göra intervjuer med Fonekeman efter ännu ett klumpsig
vattengraven. Jag bävade när du skulle gå och intervjua honom.
Ja, men han var ju i vattengraven graven hela tiden och badade. Den här gången ser Ridpodden allra mest hinder, svårigheter och utmaningar. Tänker du då, Maria, att ja, men det är väl precis som vanligt?
Jag tycker det låter jättespännande. Hoppning ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är ju det som är kul och spännande.
Mm, du fattar att det var det vi siktade på här. Ja. För vi ska ju nu försöka fatta det här med hinderna som blir banorna som är den stora utmaningen för de som håller på med hoppning, den ädla ridsportgrenen. Slickar du dig om munnen helt och hållet då?
Ja, det gör jag.
Mm. Du kan ju väl egentligen allting redan om hoppbanor, Maria. Men jag...
Nej!
Alltså?
Nej. Man lär sig, man blir aldrig fullärd, vet du.
Mm-hmm. Jag har nyss, i alla fall ganska nyss, förstått att det faktiskt spelar stor roll hur de där olika, gärna färgglada hindren kring blommor och sånt på den beige sanden som de tävlar på, hur de är uppställda i förhållande till varandra.
Ja, det spelar väldigt stor roll vad det är för banbyggare och vilka små tricks och lurigheter de använder sig av.
Hur är en bra bana?
En bra bana, den ska ändå, den kan vara svår, men den ska ändå inbjuda till ett bra flow. Så även om de bygger in svårigheter så ska den vara rytmisk och inte för kantiga svängar, utan det ska, idag när temporna är så pass snabba, alltså maxtiden är snål, så ska det inbjuda till att hålla en väldigt bra galopp.
Hur ofta händer det att du blir sur och tänker, oh, det här var ju en dålig bana?
Nej, det är inte så ofta jag försöker, och jag brukar tänka när jag hör andra ryttare klaga, så brukar jag tänka att ja, men mina hästar, de är så skolade så att vi behöver inte bry oss så mycket om det här.
Alltså? Mm. Du väljer den vinkeln?
Ja, jag väljer den vinkeln.
Ja, det funkar aldrig.
Men det är klart, nu rider jag ju inte på de allra svåraste banorna längre. Så att när det blir riktigt tufft och 1,60 hoppningar, då vill man gärna att det är bra byggt.
Mm. Och alla har ju åsikter då kring banorna, men det är även på det viset att alla i hästbranschen inte bygger banor.
Nej, det är svårt. Det är jättesvårt.
Mm. Vi ska ta och passa på att lära oss lite mer, kanske lite mer marknära, via en riktig banbyggare.
Peter Lundström heter jag, bygger banor i den här sporten, och det är väl därför jag touchar er podd här.
Men du, hur var banorna förr?
Alltså jag tror ju att det var mycket, mycket tuffare, och där är ju Gretzer expert, tänkte jag säga, på hur det var.
Koppla snart in henne.
Alltså det var tuffa tider en viss period, om du säger det kanske pikade. Nu är inte Maria så gammal. Säg Mexiko, de här som kommer ännu längre tillbaka. Det var brutal hoppning. Alltså folk slog ju nästan ihjäl sig och de vann OS-guld på 100 fel. Eller liksom
var det 70-talet? Pratar vi det?
Ja, det måste vara 68 eller vad det kan bli för någonting. Och då fanns det nog ingen säkerhetstänk, skulle jag vilja säga. Utan nu ska bommarna trilla ner lätt och vi har bomhållare som ungefär som skidbindningar eller slalombindningar, att de löser ut vid tryck.
Känsliga
så att liksom man försöker bygga bort sånt. Där var det långa, tunga, massor med bommar, stora hinder. Allt var stort och svårt, vad jag har fått för mig liksom så.
Låter lite macho, om man kan tänka en jämförelse så.
Ja, så nu kanske man inte kan säga så, men det kom ju ur en militär sportkultur, hoppningen, så jag tror att det var en spin-off därifrån. Det var tuffa. Hade du inte brutit nyckelbenen 17 gånger så var du inte ryttare liksom.
Vad skönt att det inte är så nu, eller hur?
Väldigt skönt, väldigt skönt.
Minns du 70-talet, Maria?
Ja, det gör jag. Då var jag ju...
Hade du somnat, eller?
Nej, jag fick tänka efter faktiskt. Men jag jobbade som hästskötare och unghästryttare i Tyskland. Började 74-75 där. Mm. Så att jag såg mycket bra hoppning och större hoppningar också. Och det var som Peter beskrev det.
Var det en enda smärtsam, stor, svår seglats över omöjligt höga hinder, med andra ord?
Nej, men det var väldigt maffigt. Och just det här med, som Peter sa, inget säkerhetstänk, utan var man i hindret ordentligt och startade ju ekipaget liksom. Nu är ju det såna här, det ligger så lätt så att man, nu är det ju tvärtom så man knappt kan nudda en bom, så åker allting ner. Mm.
Men vad var det för en sport förr i tiden då, hoppningen?
Men jag igen håller med Peter att det kommer från den gamla militärtiden, och ja, då var det väl lite sådär macho och att det skulle vara svårt, nästintill omöjligt.
Men det låter ju som att det var farligt på riktigt.
Ja, men det hände också mycket, mycket fler olyckor och sådär. Så att det är skönt att det har utvecklats åt rätt håll.
Gick ni ryttare runt och skröt ryttare emellan sådär om ben i brutit och kotor som hamnat lite snett, eller?
Nej, det har inte, den biten har inte jag varit med på att skryta med faktiskt.
Nej, du har ju så mycket annat kanske i den grenen. Vad råkade du ut för?
Jag har ju faktiskt lite grann haft änglavakt. Det är klart man har gått omkull och trillat av och legat under både bommar och hästar. Men nej, lite grann har varit blåslagen på alla håll och kanter. Men det enda jag har brutit rent är nyckelbenet en gång. Det var på ponycamps i England, så att det var inte så avancerat. Men jag har haft, som sagt, många blessyrer och kanske någon hjärnskakning här och där, men har haft väldigt tur när det har hänt olyckor.
Och då är det ju bra att banorna inte inbjuder till det så ofta, såklart.
Nej, det är mycket, mycket, mycket bättre idag. Mm. Mycket bättre.
För nu för tiden så bygger Peter Lundström och de andra banbyggarna hoppbanorna på ett helt annorlunda sätt.
Ja, och hästarna idag är också mycket kvickare, mycket känsligare. Och det skulle aldrig fungera med de gamla banorna på det fina hästmaterialet vi har nu.
Ordet är väl egentligen hästmässighet, om det ens finns det ordet. Men alltså att man ändå funderar på hur hästarna mår när de till exempel har hoppat ett sånt stort mästerskap som i Danmark Herning nu då. Jag tror att det var, om jag kommer ihåg rätt, så var det 78 tävlingssprång eller något sånt för att ta medaljerna. Och lite vi som banbyggare där får försöka använda våra verktyg på rätt sätt. Så att vi mer...
För att vara snälla mot hästarna helt enkelt, eller?
Ja, men faktiskt så. Kan vi sätta ryttarna på mer prov och hästarna på mindre prov? Nu är hästarna superatleter och klarar det mesta, men är du med? Man kan liksom få olika sorters fel om vi är de här långa hinnerna också, som vi säger, alltså att du ska både hoppa högt och långt. Drar du ut lite längd på dem och sätter dem svårt, då kommer du få en massa fel på bakbommarna, men det är liksom inte den man vill ha. Det bästa för oss som vill uppfatta oss som lite modernare banbyggare är ju att man liksom mer rullar ur en bom, att det kommer en framtå eller att man kommer lite på fart eller sånt. Inte det här, jag menar inte att det kan alltid hända tillbud att hästar och ekipar cyklar och ramlar omkull, det är inte så, utan att kan vi undvika det i vårt jobb?
Vadå cyklar?
Om du ser att bommarna sprutar och framben ner emellan och liksom...
Om hästarna tar sats i luften så att säga, ja, för att få mer skutt.
Ja, lite så, bara försöka liksom rädda upp situationen så...
Ja, då är det inte bra.
Nej, alla mår dåligt av sig det. Alla gör det.
Det sägs ofta att banorna är mer tekniska nu för tiden än vad de var tidigare. Vad betyder det?
Ja, men där, för att få dem tekniskt så är det en massa parametrar. Liksom. Det är ju lite hur, om man gångrar alla svårigheter, det är stora hinder, många hinder, de står på avstånd mot varandra, de måste övervinnas i en tillräckligt hög fart eller frekvens, för annars får du tidsfel som alla pratar om. Så liksom, om du lägger alla de här lager på varandra, ser ni många stora hoppningar så är det nästan inga ränder på bommarna, för ju färre kontraster du har, eller alltså sådana fält på en bom, desto svårare kan det vara för en häst att uppfatta den, eller ryttaren måste vara ännu mer noggrann och tala om att det här ska du hoppa.
Så det är mer sådana tricks och svårigheter, mer än höjd och ren råstyrka det handlar om nu för tiden?
Ja, så är det faktiskt. Det är helt så är det.
Maria, vad finns det fler för detaljer och delar som bygger en modern hoppbana, tänker du?
Det är ju mycket mer enfärgat. Det är lite svårare att hoppa felfritt på än mycket pastellfärger och olika färgkombinationer. Och sen ganska luftiga hinder. Det är inte så mycket ifyllt. Och sen har de ofta någonting som drar ner blicken lite grann för både häst och ryttare, kanske i botten av hindret. Det är också sådana lite tricks.
Varför då? Vad är det för trixigt med det?
Om både häst, framförallt hästen, men kanske ryttaren fokuserar någon liten halv sekund på det som är i botten på hindret istället för att fokusera på de övre bommarna. Mm. Då kan det bli en sån här tå som rullar av bommen.
Att man glömmer att hoppa riktigt ordentligt då, ja?
Ja, att det liksom tappar lite fokus. Ja. Någon sekund. Och likadant när man spelar mycket med färg, olika färgkombinationer, så gäller det ju att få både, kan vara svårare både för ryttare och häst att verkligen fokusera på toppbommarna.
Mm. Vilka är de svåraste färgerna för hästarna?
Jag uppfattar det som helsvart, helvitt, alltså de här enfärgade bommarna, också guldbommar som ofta förekommer på mästerskap, tycker jag hoppas dåligt på. Sen är det en, när man målar randigt längs med bommen, så att långa ränder tvärs över sig, kanske blått och vitt eller rosa vitt eller vad man nu tar. Det är också mycket större svårighet än när man målar sådana här färgfält.
Har man polkagrismönster?
Ja, men lite så.
Men det bara ränder, det är inte plötsligt att man kan ha blommor eller pepitamönster på bomar?
Jo då, finns det med.
Du, spelar det någon roll om ryttaren är färgblind?
Nej, det spelar ingen roll.
Hur vet du?
Nej, men ryttaren behöver ju bara se, den behöver ju, ska ju hjälpa hästen med att se distanserna till hindret. Så att ryttarens uppgift är ju att se till att hästen kommer fram på en bra avsprångspunkt. Och den punkten blir ju mindre och mindre ju högre hindren är. Om du ser en höjdhoppare, de har ett stort hinder de ska över och de mäter och stegar, måste vara perfekt ansats. Och ryttarens uppgift är ju att hjälpa hästen med ansatsen på en 17 språng över en bana. Så att, och den lilla ytan krymper ju svårare hindren blir.
Det är värre som ryttare att ha problem med djupseendet än att vara färgblind.
Mycket, mycket värre.
Vet vi ifall hästar kan vara färgblinda?
Det finns ju massa teorier om att de... Ett tag så hörde jag någon artikel om att de bara såg grönt och gult. Och jag håller inte med om det där. Jag tror att de ser... Mm. Det är jättesvårt att säga om de ser färger som vi, men visst 17 märker jag att de ser olika färger. Det gör de definitivt.
Har vi pratat överraskande mycket om färgblindhet nu?
Ja, kanske det.
Kanske det. Men du, det är också väldigt gärna blommor och växter som står på listigt utmanande sätt kring hindren. Är det för att, som du sa, att skälla uppmärksamhet?
Nej, men det kan ju vara mer trevlig inramning. Om du har liksom fina, lite små träd och blomdekorationer vid sidan om hindret så gör det ju att det ramar in i hindret mer än om det stod ett helt tomt hinder utan infångar eller någonting. Så det tycker jag nog kan vara till en hjälp. Det som är svårt med de här oxrarna, de här längdhindrarna som Peter pratade om, när man sätter växter i hindret, det kan vara lite lurigt. Då kan det vara en och annan häst som börjar sprattla lite med benen och tror att det är någonting som de kan ändra. Tittar de mycket på det, tycker att det är lite läskigt, eller att de liksom vill ner med ett ben.
Olika hinder är ju olika svåra för olika hästar, det kan man förstå. Har också alla ryttare ett eller flera hathinder som de har problem med? Oh, nu kommer den oxer igen, oh, det är jag dålig på. Tänker de på väg framåt det, eller?
Inte på den nivån som vi tittar på när vi refererar, alltså inte när det gäller de svåraste hoppningarna. Det kan ju vara så lite grann det här med vattengrav, att vissa hästar har problem med det, och när de blir väldigt långa och då hästarna kan få upp farten, bli lite springiga efter, och ofta har ju de här kluriga banbyggarna satt något lite lurigt hinder ganska i tät följd efter vattengraven, och det kan vara en tvåkombination med pinniga räcken ibland och sådär, pinniga rätt uppstående, så att där ofta så ser man lite följdfel efter en vattengrav.
Men du, han som är världsettan nu, bäst i världen, Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, hade inte han länge och väl problem med just vattengraven? Att han plumsade ju alltid ner där med sina hästar?
Jag tycker inte alla hästar, men det var framförallt hans bästa häst då, som hade...
Mary Lou.
Mary Lou, ja. Hon hade uppenbarligen, verkligen, han jobbade mycket med det och försöka få rätt på det. Men, och det är klart, man har en sån häst, sin bästa häst, som har ett problem med vattengravarna, så sätter det sig ju lite grann i ryttan också, som kan göra att det blir ett spänningsmoment även med andra hästar som inte har problem med det. Nu när han har King Edward och har ridit honom nu i några år, så då har ju de problemen, i alla fall för Henrik, helt försvunnit. Alltså när man får självförtroende igen och känner att hästarna har förtroende, och då rider man också de andra hästarna bra på vatten.
Jag minns att det var väldigt speciellt att göra intervjuer med Eckermann efter ännu ett klums i en vattengrav.
Jag bävade när du skulle gå och intervjua honom.
Ja, men han var ju i vattengraven hela tiden och badade.
Sen innan klassen så sa du alltid liksom, ja, hur känns det nu med dina problem på vattnet?
Det var väl lite mitt fel? Tyckte du att det var så jobbigt?
Ja, du ställer de här kluriga frågorna, det blir jobbigt för dem. Jag tycker jag lite synd om dem ibland.
Men snälla, rara Berta, det är väl ingen klurig fråga. Han har alltid plumsat i vattenhinderna.
Men nu är det problemet löst, Christian.
Ja, nu
så tycker jag
inte
vi ska ägna den här podden åt det, fattar du?
Jag fattar. Men du, Maria, Om jag ska spela en minigolfbana eller en bangolfbana som det också heter, så vet ju jag att det kommer att bli problem för mig med den där banan där hålet är längst upp på en liten kulle, du vet. Alltså, ja. där får jag aldrig stopp på bollen. Det är lika bra att skriva maxantal slag med en gång för mig i tabellen där. Jag klarar inte det. Hur jobbar ryttarna för att hästarna inte ska hamna i sådana negativa mentallopar och tänka, vattengraven... Till exempel.
Nej, men det gäller ju att man är väl förberedd, att man har tränat det på ett bra sätt och att man gör det positivt från början. Till exempel jag som utbildar mest unga hästar nu, jag har ju alltid hästgodis med mig när vi hoppar vatten första gångerna. Att de verkligen får hoppa det, sakta av, få godis, att man har någon på marken som direkt kan, så att de förknippar vatten med något positivt.
Ja, och det är väl klart att ryttaren som har klarat ett svårt hinder, kanske en vattengrav, ska ha en liten vegopirog. Här, titta du så duktig Henrik, en vegopirog. Och så blir han glad och så gör han ännu bättre ifrån sig nästa gång. Eller hur?
Mm, ja, men det kan vi ju prova. Mm.
Du, hästarna, när de har varit duktiga och klarat alla hinder, då får de ibland godis. Men vet de på något annat sätt med sig att här var jag redig och fin? Det har ju du sagt tidigare, eller hur?
Ja, alltså det är faktiskt rätt så fascinerande. Vi pratar ofta om att hästarna är väldigt känsliga och känner ryttarens sinnesstämning väldigt, väldigt väl. Mm. Och jag kan intyga det, för flera av mina bästa hästar, väldigt tydligt på hingsten som nu är aveln, men som när jag red honom som ung, som bara man hade satt i alla hovarna efter sista hindret innan en smålinje var passerad, så liksom ruska han på huvudet lite sådär och liksom inte bockade, men förstadiet till att bocka lite så här jättenöjd innan jag hade klappat eller någonting. Mm. Så att han måste ju känt att man liksom är på något vis min sinnesstämning och känt att också att hela banan var ett bra flow. Han visade otroligt tydligt när han hade varit duktig, och det gör flera av mina unghästar hemma också, att de lite grann skakar på huvudet liksom, precis som de flinar lite och säger att det här var lätt som en plätt. Ja, det är faktiskt häftigt.
Så när hästar skakar på huvudet, då är de glada?
Ja, lite så. Som en hund som viftar på svansen.
Jaha, det är det rätta.
När de gör det på ett speciellt sätt. Sen kan de ju skaka på huvudet för att det är flugor eller vad som helst. Men ja, man lär sig att se signalerna.
Ryttare river ju hinder. Det händer ju titt som tätt. Hur mår ryttaren då när ryttaren hör att klonk nej?
Det är alltid tråkigt när man har gjort ett fel själv. De flesta nedslagen beror ju på att ryttaren inte har ridit 100 i balans eller missat lite med avsprångspunkten, inte haft hästen, att den kanske har tagit för mycket i tyglarna eller pushat för mycket med skänklarna, alltså benen då. Så att jag skulle nog säga att drygt 90% av alla fel beror ju på att ryttaren inte har ridit 100.
Och hur mår ryttaren då när det ramlar?
Ja, man blir ju frustrerad, men inne på banan så gäller det ju bara att försöka tänka på nästa hinder. Och det är ju de duktiga ryttarna är ju duktiga på det. Att man inte tänker bakåt så att säga, inte börjar tänka, fasen nu trillar det. För då trillar det ett till och kanske ett till. Man är duktig på att fokusera på nästa så att det kanske håller sig till ett nedslag.
Men visst tänker ryttaren, det var ju sören också, alltså svär till när hindret rivs, eller hur?
Ja, om inte man är väldigt fokuserad på en svår bana som de flesta, om vi pratar om våra guldryttare, de sitter ju inte, de har bara fokus på nästa hinder. Och det är därför de är bäst också. Mm.
Ryttare som river hinder vill ju skrika rakt ut. Vad får de det?
Nej, det gör man ju inte. Det ska ju vara på väldigt låg nivå i så fall.
Ja. Barnbyggare har såklart väldigt mycket praktisk erfarenhet. De har varit ute på banor och sett hinder och hoppat själv på hästars ryggar över hinder. Men det visar sig att de också jobbar smått högteknologiskt på det viset att de skapar sina banor i olika datorprogram.
Nej, men att få ihop en bana, det är ju som du säger, det är absolut en massa skala och dator och program och få snygga skisser och det där. Men det viktigaste är ju känslan, och ofta är det så här att man, i alla fall jag, samlar idéer. Och man kan sitta och köra bil eller vara ute och rida och komma på att en sån trekombination med en sån sväng och sen det första hindret och den finner sen. Och sen gäller det att rita ner det där på ett papper eller en servett.
Lägg av, är det så? Kan det vara så?
Absolut, va? Så det är... Det är ju liksom...
Det är din yrkesskada helt enkelt.
Ja, men så är det ju. Och det är ju så det kommer fram. Jag vet också, jag var ju assisterande på EM:et på Ullevi. och jobbade ihop med en god vän som är en av världens bästa banbyggare, Louis Koenigs. Och jag vet, det var också mitt jobb att köra datorn, och jag fick ju några VM-klasserna fick jag ju en servett, ritat på en servett klockan 2 på natten, och så satte vi in dem i datorn sen och tittade, fan det ser ju bra ut liksom så. Så det är någon korsning av någon konstnärs ambition och en Excel-nisse på något vis.
Låter ju som en härlig kombination.
Ja, nej alltså. Och, ja, lite skadad är vi säkert, absolut.
Konstnärskap och ordningsprogramsnisse. Speciell kombination, va?
Ja, konstnärlig känsla måste man absolut ha om man ska vara en bra barnbyggare.
Men är det inte superfascinerande att en helt avgörande förutsättning för ett mästerskap, alltså EM 2017 i hoppning, alltså klottrades ner på en servett, kanske på en restaurang, och småkladdig och lätt hopknycklad, lite svettig sådär, så levererades den till assistent Peter klockan 2 på natten med några timmar kvar till start, när många miljoner åskådare strax därefter då ska ta plats för att tjusas av hopptävling på maximalt hög nivå.
Mm, det låter spännande.
Kan det vara så?
Början kan nog vara så, sen är det klart att de har filat på det här i datorn och säkert lagt några timmar till på det i med perfektionism liksom. Men det kan säkert ha börjat så.
Men det låter ju som att det här handlar om en barnbyggare som helst skulle vilja vara Picasso.
Ja, men de bästa barnbyggarna är konstnärer, absolut.
Hur då?
Ja, men de har sinne för färger, de har känsla för rytm, de har... Ja, de har ju liksom ett estetiskt öga, för att det ska ju se både inbjudande ut samtidigt som det ska vara lite lurigheter instoppade.
Du Maria, du är ju hoppryttare i grund och botten, och så lever du tillsammans med en barnbyggare, Björn.
Ja, Björn Karlsson.
Hur går det ihop?
Ja, men det är fantastiskt, för att du vet, i träning så bygger man ju en hel del själv. Men jag har blivit ganska lat med det. Och speciellt eftersom vi har fler kurser ihop än vad vi har individuella. Hemma har vi ju individuella träningar, alltså håller i träningar. Men kurser är så skönt när vi gör tillsammans, för att det är så... Då behöver inte jag tänka på banorna, för jag tycker det är svårt. För jag har inte, det är inte min huvuduppgift, så att säga, nej, att bygga en bra bana. Och det är så otroligt skönt när man har kurs eller någon form av träning.
Och någon annan jobbar.
Ja, och Björn har liksom, du vet, man vet att det blir bra träning, men, när det är så proffsigt byggt.
Men är det inte lite svårt rent parmässigt att få ihop det? För han är ju barnbyggare, han vill lura dig och sätta dig på svårigheter, du som är ryttare, när du ska ta dig över hinderna. Förstår du vad jag menar?
Ja, fast det är jag ju ganska bra på.
Du vinner alltid förstås.
Nej då, men jag tycker bara det är fördelar.
Men är det så att du får hoppa runt där hemma i vardagsrummet med en liten käpphäst och testa hans olika barntankar?
Nej, han frågar aldrig mig.
Va?
Eller väldigt sällan, aldrig ska jag inte säga. Men han har ganska klart för sig.
Mm-hmm. Stör det dig?
Nej, det är jätteskönt.
Men du, när
jag tycker det är skönt att slippa tänka.
Ja. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Ifall vi lyfter blicken lite grann och tittar på de banor som ju alla som är med i den aktuella tävlingen samlas kring och värderar. Är det inte också gärna så att alla som är där kring en hopptävling på ett eller flera sätt värderar och diskuterar just banan, hindren och kvaliteten och allt andra, och alla har en egen åsikt?
Ja, så är det. Jag brukar försöka att bara gå banan, lära mig banan, försöka att inte glömma av någonting och inte lägga för mycket vikt i någon folk står och diskuterar att det är bra eller det är dåligt eller en konstig sväng eller ett konstigt avstånd. Jag brukar försöka skala av det och fokusera på att lära mig att rida banan så bra som möjligt.
När är en bana dålig?
Då tänker jag väl främst att det är när den är orytmisk, att det inte blir något skönt flow i den, när den är hela tiden förstör rytmen med lite kantiga vägar och svängar och lite så att det tvingas till lite på- och avridning.
Det sköna med det här jobbet är ju att alla kommer ju aldrig... kan aldrig vara nöjd med det man gör. Det kommer alltid vara ett tyckande, och det får vi som barnbyggare bjuda på, att det finns ett tyckande, och det ska man inte vara rädd för heller. Jag menar, jag fick ju chansen att göra världscupen i Göteborg, och då blir det ju liksom så här, men Peter Lundström har hybris och ingen kan rida på dem. Och, alltså man får...
Då fick du kritik?
Nej, alltså det var fler som hörde av sig och sa att det var en väldigt bra klass. Och det var 4 eller 5 felfria, och det var fortfarande en spännande hoppning. Och vi själva som byggde den tyckte att det var bra. Det var ett sånt resultat. Ibland är det stolpe in och stolpe ut. Och...
Jo, men det fanns ett snack att du hade byggt för svårt.
Ja, men så fanns det absolut, om du säger så. Jag säger det liksom, när vi har byggt banan och ryttarna går den och sånt, då är vi ju bara ett gäng som egentligen gissar. Mm. Och sen efteråt vet alla att det var 2 centimeter där och 3 sekunder där, så hade det varit så här. Och jag menar, innan är det ingen som har facit, och det är skönt med den här sporten också.
Men varför är det så svårt att veta i förväg ifall en bana är bra eller dålig, Maria?
Ibland kan man gå en bana och tycka att det ser jättesvårt ut, och sen rids den väldigt trevligt på något vis. Så då kan det vara att det var inte så svårt som man tyckte det var när man gick banan. Och ibland är det tvärtom. Det beror ju också på vad det är för startande i klassen. Att det gäller ju för banbyggarna att ha koll på hur mycket riktigt starka ekipage det är, och liksom i förhållande till lite mer orutinerade svaga ekipage.
Minns du Peters byggda världscupbana där i februari 2023 i Göteborg?
Ja, det gör jag.
Och vad tänker du så här när du hör honom värdera den?
Nej, men jag sa lite då när vi är på plats, så många av de allra bästa ekipagen var inte där, för de var redan färdigkvalade inför finalen, och då liksom sparar man lite på sina bästa hästar, eller så var de där men kanske inte bästa hästen. Så att jag tyckte väl då att banan hade varit bra om alla de bästa hade varit där, men med startfältet lite fler orutinerade ekipage, att den skulle bli väl svår. Och så var det ju.
Ja, det blev väldigt få, ovanligt få felfria ekipage där i Göteborg. Fast det är väl å andra sidan också meningen med en byggd bana, att det ska vara en utslagning. Det är väl själva tävlingen att skilja dem för dagen lite bättre från de övriga.
Det är ju precis lika tråkigt om det är typ 18 felfria i en omhoppning. Det blir som en ny klass, och det är ju inte kul varken för publiken och för dem som rider heller. Att du kan gå in i en omhoppning och liksom bli utan pris, det är ju inte speciellt roligt.
Ifall vi tänker att det till exempel en världscup-tävling i hoppning är ungefär 40 ekipage som tävlar. Vad är rimligt, och ifall man använder det ordet, bra när det gäller antalet som tar sig till en omhoppning?
En fjärdedel säger man ungefär, eller det antalet som är utskrivet placerade. I en världscup så är det ju ofta kanske, ja men det säger att det är 12 placerade på 40 starter. Och då kan det vara trevligt om man har 12 felfria. 10-12 ungefär.
Banbyggare Peter ser framför sig hur banbyggandet behöver utvecklas för att hänga med i all framtidsframväxt som finns på alla andra områden i hästhoppningsbranschen.
Ja, men absolut, om du säger, för alla ryttarna tränar ju otroligt målmedvetet och blir skickligare och skickligare. Hästarna blir också ännu bättre. Alltså de är ju sådana superidrottsindivider, så att alla ryttare pratar om sina team runt omkring dem. Och jag menar, nu det fixas med hur är bästa sättet att sko dem, hur ska man mata dem, hur ska man träna dem, hur ska man ta hand om sina stjärnor då, alltså hästarna liksom. Och allt det där är ju en utveckling, och det är väl liksom all konkurrens i all idrott, om du säger att ja, de springer fortare eller hoppar högre eller så blir det på hoppsporten med.
Maria, är din bild att de som bygger banor har en stor utmaning framför sig när det gäller att hänga med i utvecklingssvängarna?
Ja, men de bästa banbyggarna, de snackar säkert mycket tillsammans, snackar mycket med ryttarna, ser mycket bra hoppning hela tiden, så att jag tror att det lite ger sig naturligt.
Verkar det roligt att bygga banor?
Det beror på hur man är lagd. Jag skulle själv tycka att det är tidskrävande och väldigt svårt. Jag har inte ens gått någon sån här banbyggarkurs. Så att, hade man gjort det så är det intresserade ju en säkert mer. Jag tycker det är jätteskönt att vara tillsammans med en banbyggare som bygger bra.
Säger ju det gång efter gång att det är skönt att slippa jobba med det. Ja. Du, hur ofta tänker du som ryttare då? Fasen också, där rev jag de där två hinderna bara för att den där nedra banbyggaren lurade min häst att titta åt fel håll med den där stora lila mönstrade fiskebåten som han nödvändigtvis skulle släppa in bland hinderna.
Nej, så tänker jag inte.
Aldrig?
Nej, en gång hade jag en väldigt busig ung häst när det stod en svart häst inne på banan, alltså en konstgjord, där jag knappt fick förbi den till de hindren och rev alla hinder som stod runt omkring. Mm. Då klart, då kan man tänka, jag var väl mer lite sur på att jag fick försöka åka dit och öva igen med den här konstgjordshästen på banan, men istället för att vara sur på banbyggaren, för de måste ju, hästarna måste lära sig och ta allting så.
Men sur var du i alla fall?
Ja, det är ju lite jobbigt när man river för många hinder, det är det helt klart.
Du, Maria Grätzer, du förklarar ju i stort sett allting i hela världen och framförallt inom ridsporten med att det är hårt, hårt arbete som gäller för att nå framgång och inget annat. Är det så för banbyggarna också, tänker du?
Ja, men det är det.
Jag visste det.
Ja, men de som bygger mycket, så det är klart, bygger du nästan var och varannan vecka och har det som huvudjobb kanske, så går det ju lättare och lättare. De är van med sina program och sådär. Om jag tittar på min sambo Särbo Björn då, han har byggt mycket i år, så att det är klart att det går lättare då, men han lägger ju enormt mycket tid på kvällar och dagar innan och förberedelser. Därför att han kanske inte, just i år har han byggt mer och då går det lättare och lättare. Alltså det tar mycket tid. Och sen är det som allting annat, ju oftare du gör det, ju snabbare blir du på det.
Hur har vi det då med banbyggandet? Vad har vi lärt oss den här gången, Maria? Om jag bara spontant ska ta någonting och svara på min egen fråga, så verkar det ofint kanske, men banorna nu är mycket mildare för hästarna. Det var värre förr, kommer jag ihåg.
Ja, men det håller jag helt med om.
Vad minns du mer?
Ja, men jag tycker det är intressant att höra, Peter, hur man resonerar och... Spännande, även för mig som ändå är ganska insatt, så är det alltid spännande att höra barnbyggarnas egna kommentarer.
Det behövs både erfarenhet och inspiration för att barnbyggare ska nå framgång, har vi väl ungefär fattat, va?
Ja, man kan tillägga också att barnbyggarens ansvar är faktiskt underlaget, att se till att det är ett bra underlag, hjälpa till med det. Och det är också hindermaterialet. Ofta åker ju barnbyggarna till en tävling liksom innan, eller nu kanske man får det fotat eller filmat, vad vet jag. Men att de har ju väldigt klart för sig vad de har för hindermaterial att jobba med när de kommer till en plats.
Har vi lärt oss att det är nödvändigt med hårt arbete här också, kanske?
Jo, men det tar ju lång tid att lära sig och mycket erfarenhet.
Så elegantar sig ridpodden över det sista hindret och rör sig mot mållinjen för den här gången. Vi hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft och kanske väljer att framöver se hoppbanor som en stor tillgång och en stor möjlighet i tillvaron. Tack för tiden tillsammans. Vilka visdomsord vill du skicka med, Maria? Något ordspråk kanske?
Då måste jag ju tänka länge. Ja, vi klippa.
Ja, vi kanske tar tid med att du ska tänka på det.
Nej.
Nej. Ridpodden finns på sociala medier. Du är varmt välkommen dit. Gärna med reaktioner, ord och meningar. Det är bara roligt. Leta efter Ridpodden så hittar du oss. Lätt som en vänlig oxer. Du kan också mejla till oss. ridpodden@sverigesradio.se. Och så finns alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Har du tänkt ut något bra att säga avslutningsvis, Maria?
Ja, jag vill säga avslutningsvis så är det ju... Som åskådare på en hopptävling, speciellt de större tävlingarna, så är det ju faktiskt ofta en fröjd för ögat att titta på de här konstnärliga banorna som ofta är väldigt vackert utsmyckade.
Och så fint sagt.
Ja.